With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedy-ad-free. That's amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Minisse och Manne.
Ska du alltså välkomna den här veckan kanske, Manne? Det är kul.
Vem brukar alltså välkomna oftast?
Alltså jag tycker att det är jag. Och jag tycker också att det är att om man tar din andra podd, Spring snyggt, så har det gått från att du verkligen var the star, inte the star, för John Kingsley är ju ändå den som har liksom star quality, men där var det som att han var inte så varm i kläderna och du hälsade välkommen mycket där, men nu har det blivit, känns det som, att du alltså har en väldigt, de senaste avsnitten, en väldigt tillbakadragen roll i den podden, och det är liksom John som är, och sen så är du mer sidekick, från att det har varit du som var och han var lite mer sidekick, så har det blivit tvärtom nu.
Men där har vi ju ett väldigt tydligt körschema, så det är alltid varannan gång.
Ja, men jag tänker
mer på... Så alltid varannan gång så berättar han först om träning och varannan gång berättar jag först.
Jo, men jag tänker
träning.
På mer under intervjun och sådär, att han han har liksom ett väldigt...
Ja, det är bra. Ja. Kul att du säger det, för jag försöker verkligen... ta lite mindre plats. Vi har fått mycket kritik för att jag tar för mycket plats i den här podden.
Du får inte glömma bort plus dig själv heller. För att det blir ibland...
ja, men jag klipper ju också och har väl slarvat med klippningen av intervjuer förut. Men nu så klipper jag bort mig själv en del. Och så. Ja. Och jag klipper också bort när man du vet, tar luft för att försöka säga någonting.
Ja, men det är väl klokt. Men jag tycker ändå att så här, jag har ändå lagt märke till att du... hörs mindre i den podden, och jag kan ju tycka ibland att det kan vara positivt att höra det också, eftersom jag tycker om dig och det du har att säga.
Ja, men du har ju du är partisk. Är inte målet när man gör en podd att man till slut ska vara helt tyst bara? Man har liksom pratat färdigt.
Alltså lite som Peter Lemark och Kjell Höglund, att de har slutat exakt. Bara att det finns inga mer sånger.
Men man kanske gör en podd där alltså ens medhost kanske inte inte alls har pratat färdigt. Så,
vadå, så målet för dig tyst med den här podden är att du ska slutligen tystna och jag ska hålla monolog i 45 minuter varje vecka?
Nej, jag vill ju att du också till slut ska tystna, för det är väl då man når nirvana liksom, som poddare.
Att det finns inget mer att säga. Men nej, då vill man ju också, jag vill ju fortfarande tjäna pengar på den och ha sponsgrejer, så att jag vill ju, då ska ju lyssnarna vara på samma nivå. Att de inte heller tycker att det finns någonting mer att höra.
Nej, det är jätteviktigt.
Så att de lyssnar på oss en gång i veckan när vi bara sitter och tysta i 45 minuter.
Mm.
Ja, det kanske är drömmen, målet. Jag tänkte på det, jag blev lite ställd förra veckan när du hade din långa uppradning av saker som du inte gör hemma. För jag, och så fick jag en sån här klassisk esprit d'escalier.
Anden i trappan.
Ja, precis. Att jag kom på liksom när vi hade slutspel in. Och det är inget världsrevolutionerande, men jag kom på en grej som är så tydligt verkligen inte mitt ansvarsområde och som jag inte gör, och jag tror aldrig har gjort ens. Det är vattna blommorna.
Nej, just det.
Och nej, jag gör verkligen inte det. Och idag sa Li att hon misstänker att hon har övervattnat någon blomma, whatever it's called, i fönstret, i fönstret mot balkongen. Jag kunde inte bry mig mindre.
Men har du inte brytt dig ens sen du insåg att du aldrig vattnade blommorna?
Nej. Nej, men det känner jag verkligen inte. Det är inte mitt ansvar. Jag tycker att det är fint. Också. Däremot så gjorde jag en grej som lite är... För jag beskrev i förra veckan, tror jag, att jag hade satt upp en gång en hatthylla i hallen. Att jag fick dryck liksom, för att Li hade köpt dem, och sen så borrade jag upp dem när hon var borta. Men då blev hon ju arg för att det var på fel ställe. Och då fick jag ett sånt ryck häromdagen, för att vi har en stringhylla som jag ska sätta upp här inne på kontoret. Och så bara tänkte jag, men nu ska jag sätta upp den här jäveln, för att jag hade liksom lite tid över.
Det var igen utan att fråga henne.
Ja, men det var precis det jag höll på att börja med. Men sen kom jag på, nej, nu ska jag fan inte göra det här. Utan nu väntar jag tills hon kommer hem. Så istället då så veka tvätt. För det var tråkigare. Jag tyckte det var roligare att sätta upp den här hyllan. Det var mer liksom tydligt på något sätt och kul. Men så vek jag tvätten istället först, och sen så när Li kom hem så hjälptes vi åt då att måtta var den skulle sitta, och nu sitter den uppe och alla är nöjda och glada.
Otroligt bra att du väntade.
Ja, men det är mycket kul att man utvecklas och att podden fortfarande ger, i alla fall mig då, även om du bara vill vara tyst, så ger den mig någonting i liksom form av utveckling och sådär. Att man lär sig saker.
Ja, men jag kom ju på att jag vattnar inte heller blommor. Det är väldigt påtagligt, för att Sara bad mig vattna blommor ganska nyligen, och jag slogs av... Jag fick också vattna blommor hos grannen som var bortrest.
Ja.
Och båda gångerna slogs jag av att det tar ju ofantligt lång tid. Alltså det är väldigt, väldigt krångligt. Också så måste man fylla på vatten på nedervåningen. För att där uppe så har vi ju så grunda handfat.
Ja.
Så att man måste gå ner, alltså flera gånger måste man gå ner och fylla på vatten. Och också att man behöver fylla på vatten. Alltså att det går åt så ofantliga mängder vatten. Alltså det är liksom 5 kannepåfyllningar eller något sånt där.
Ja, alltså,
så att det är ju, och det här, och det är ju det viktigaste av allt, att upptäcka vad någon annan gör. Alltså det är ju ganska hemskt om man har levt ett liv tillsammans och inte ens vet vad det innebär att vattna blommor. Det låter ju som någonting ganska trivsamt och lättgjort, men det är det inte, i alla fall hemma hos oss.
Nej, men jag tänker att det ska vara, det är väl som allt annat, alltså att det är väl trivsamt för de som tycker att det är trivsamt. Förstår du vad jag menar? Men om man har blommor...
Vem tycker att det är trivsamt då?
Jag tror att många som håller på med blommor tycker att det är mysigt.
Ju aldrig så... Alltså det är ju aldrig så med något intresse att det bara är kul. Det är som jag älskar att laga mat. Men jag tycker ju att alltid ha ansvar för varenda vardagsmiddag är jobbigt. Eller om till och med... min bakning, så är det ju jobbigt att typ diska ur intorkad surdeg från grejer och sånt där.
Jo, men alltså,
det man finns kan ju jämföra... alltid jobbiga saker med även det man tycker om.
Jag tycker inte man kan jämföra alla blommor med vattning av blommor. För vattning av blommor, jag vattnar ju väldigt mycket blommor, ska jag säga. Inte här hemma, utan jag vattnar ju, när vi bodde i Blåsut, då vattnade jag väldigt mycket farmors blommor av någon anledning. Alltså i porten bredvid. Mm. Hon var borta mycket. Och nu är jag ju vattningsansvarig av blommorna på Ringvägen. Alltså mammas pappas lägenhet eftersom de är på Gotland. Så jag är ju där en gång varannan vecka ungefär och vattnar. Alltså jag vattnar i de blommorna ungefär lika ofta som Li vattnar här hemma kan man säga. Och det är nästan en jobb eftersom jag måste åka in.
Ja, men det var väl inget svar på det här med att även om man tycker om blommor så tycker man inte att det är trivsamt.
Nej, men jag tycker inte att det är kul. Men Li har ju skaffat blommorna. Vi hade ju inga blommor förut. Men sen så har ju Li fått liksom ett intresse för blommor och håller på och grejer med blommor och tycker att det är kul att hålla på och klippa dem och greja och fixa och dona.
Ja, men min poäng är ju att jag tror inte, hur kul man än tycker det är med blommor, så tycker man inte det är kul när man slås av fucking hell, jag måste vattna alla blommor och sen så måste man gå ner till nedvåningen så måste man fylla på kannan 5 gånger. Jag tror inte, alltså man gillar att pyssla med sina blommor, men allting med det kommer ju inte vara roligt, som till exempel att man måste vattna alla.
Nej,
det men, tror jag inte.
Du har ju såklart rätt, men det som jag vände mig mot först där, innan jag började prata om, ta tillbaka att jag aldrig vattnar blommor och istället berätta om hur mycket jag vattnar blommor och hur synd det är om jag vattnar mycket blommor, så menar jag att vardagsmat är en annan grej, för att det är någonting som man måste göra varje dag och ens barn kommer dö om man inte gör det. Blommorna behöver ju inte vattnas varje dag på samma sätt, utan det är en gång.
Nej, det är inte lika stort ansvar såklart. Det är mycket mindre tidsåtgång, absolut. Så är
och sen
det.
Så är det väl så, jag menar om man, ja, alltså växter, det känns som att det kan ligga rätt högt upp på listan över saker som Anna Forsberg skulle kunna få en hänga på.
Absolut.
Inom en ganska snar framtid och ägna all sin tid åt.
Och nej, gärna, det är så typ, konstigt att jag inte har fått det.
Nej, men jag tror att du kommer anlägga kanske ett drivhus på eran otroligt soldränkta balkong eller terrass eller vad man säger på baksidan där. Altan. Till exempel skulle du kunna
göra. Men jag sitter och kollar på, jag har en sån här sprättig väg, kallas den. En hög kaktusliknande växt som jag har misskött enormt. Den står, fast den är alltså 80 cm hög, så står den i en pytteliten kruka som den alltid har stått i. Och ändå så är den väldigt speciell för mig, för jag fick den av Gunnar Ardelius för, måste ha varit 12 år sedan. Det var innan han hade fått sitt barn, sitt första barn som är 1 år äldre än Iris. Och han hade precis, tror jag, träffat sin fru, är det nu, som heter Elin. Och han berättade om att han hade träffat henne, och sen så träffades vi vid Hornstullstrand utomhus, och han gav mig den här, ett litet blad i blött toapapper som nu är den här växten 12 år senare. Alltså, så jag menar, det är ju magiskt med växter egentligen, så det är konstigt att jag inte har gått in på det hårdare.
Men vad är det som får dig att gå in på ett nytt intresse? Det är svårt att ta på kanske, det bara händer. Det är flera faktorer som ska spela in.
Ja, men det måste väl vara att det är väldigt starkt belönande. Och det är det ju med blommor. Alltså det här med föröka blommor skulle ju kunna vara någon grej. Med fiskar var ju lite grann, det som jag gillade mest var ju att de fick yngel. Att just det blev det. Nya, att man kunde följa dem, den utvecklingen.
Men det känns också som att det är så tydligt att du kan lära dig saker. Jag älskar att höra dig prata om, till exempel, nu är det väldigt kul att höra dig prata om löparskor. För att jag vet ingen som kan typ så här, lära sig så mycket om någonting på så kort tid. Och liksom, det är som när du pratar om tyger eller vad som helst. Alltså att det liksom är, alltså, för mig, sån där kunskap fastnar ju aldrig. Alltså, du vet, vilken typ av dämpning som det är och så vidare. Men jag tycker att det är intressant, liksom. Jag vill ju ha kunskapen själv också, men jag glömmer helt tiden bort det. Men det är otroligt kul att höra dig prata om sånt. Så växter känns,
men du är ju gjord för att vara, alltså du skulle passa att vara väldigt, väldigt rik. Och liksom skörda alla livets frukter, men inte behöva detaljkunskapen själv.
Så att berätta lite om människor som inte skulle passa att vara väldigt rika.
Nej, men till exempel jag skulle inte passa så bra, eftersom jag inte kanske gillar att delegera så mycket, utan vill vara väldigt insyltad själv. Alltså klart jag skulle kunna vara rik, men jag skulle inte utnyttja det fullt ut då. Och jag skulle vilja vara extremt med i bilvalet och veta allting om liksom motorn och sådana saker.
Ja, men det här är intressant. Grej. Det här är intressant.
Medan du skulle, för dig skulle ju vara okej att ha en garagechef som hade koll, och sen skulle du ha Martin som cigarrchef, och sen skulle jag välja löparskor. Alltså du skulle ju bara delegera allt.
Ja, men så här är det ju, man. Alltså du och jag skulle passa väldigt bra som rika båda två. Problemet är bara, eller skillnaden är bara att jag skulle ha gamla pengar. Och leva på liksom, vara rentier typ. Och ha liksom någon slags hov av folk som gör grejer. Du däremot är ju en sån här Elon Musk-person. Mm. Elon Musk har väl inte delegerat någonting hela sitt liv, tänker jag. Utan att du ska göra allting själv och har liksom tjänat dina pengar och fortsätter och brinner för det som du gör. Och så hoppar du på nya grejer, satsar på det, lär dig allting om det. Likt liksom, medan jag bara sakta ser mina pengar försvinna, typ, blir det ju. Alltså, om jag säger, jag skulle kunna vara andra generationens. Alltså att jag förvaltar någonting som min pappa då oftast då har byggt upp. Och sen så skulle mina barn då försnilla allting och förstöra förmögenheten.
Typ. Men de värsta arvingarna är ju ändå de som vill vara lika smart som pappan eller farfan eller vad det är. Och tänker att de också ska bli imperiebyggare.
Ja.
Men så har de bara idiotiska affärsidéer och det är liksom det mest effektiva sättet att bränna hela förmögenheten.
Och det tänker du att bara... det är du då eller?
Nej, jag ska inte som sagt leva på gamla pengar. Men jag menar att det inte är så farligt det du gör, att bara sitta och inte göra någonting och bränna pengarna.
Nej,
som
sant.
Om du alltså, hade verkligen. Haft dålig självinsikt och försökt bygga någonting. För det är ännu effektivare sätt att rasera allt.
Så är det nog.
Så du kan ju vara alltså, den här tetrapack-snubben som bara tog massa heroin i något townhouse i London. Det är ju okej. Det är ju inte, det kommer ju inte äta upp hela familjeförmögenheten. Kanske lite vansinnigt, men
var det inte crack? Det var det heroin.
Ja, han var nog verkligen inne på allt möjligt, men jag tror heroin var väl favoritknarket, tror jag.
Vad heter han? Hans Christian. Var det inte något sånt?
Just det, Hans Christian Rausing.
Mm. Men grejen, han är väl back on track nu, tror jag.
Ja, kanske han är.
Han rullade in sin döda hustru i en matta. Och sen så lite rehab och sen så en ny våning typ i London och sen är han back on track.
Ja,
det tack där... och hej nästa tjej som Magnus Uggla skulle ha sagt.
Ja, men det där tror jag skulle passa dig.
Ja, men heroin har vi ju konstaterat, det är ju mycket vi har konstaterat i den här podden tidigare. Men det var ju när jag hade läst Anthony Kiedis, sångaren i Red Hot Chili Peppers memoarer, att heroin är ju det ultimata drogen om man har jättemycket pengar.
Mm.
Eftersom den inte bryter ner kroppen.
Den är konserverande till och med, säger så. Att man håller sig ung och fräsch med.
Precis, och då speciellt om man gör som Anthony Kiedis, att man knarkar en månad och sen så åker man till någon sån här retreat på Hawaii en månad och simmar och äter frukt och spelar in lite musik och sen så knarkar man en månad och bor under a bridge downtown och så vidare. Men hörru du, det var inte det vi skulle prata om idag.
Nej, man måste ju undra vad det här är för podd.
Alltså, du menar om det är nytillkomna lyssnare?
Ja, verkligen. Pappapodden tänker de. Jag väntar ju barn.
Ja, ja. Och så undrar de, vad är det här för någonting som jag har fått höra nu? Men då måste jag väl ändå säga att vi började ju i att vi pratade om att vattna växterna.
Ja, just det. Och det vill jag säga innan vi går vidare. Mm. Att nu när jag har berättat om saker som jag inte gör så är det ju så att det finns ju saker som... Alltså på samma sätt då som att jag inte ens tänker på att blommor måste vattnas och att det är ett jobb och att det kan vara tråkigt och tidsödande, så finns det saker som Sara inte tänker på. Som häromdagen, förrgår så hade jag lämnat Iris på träningen. Hon tränar i en ny hall som hon bara tränat i några veckor. Och det är jag som har lämnat och hämtat henne från den hallen. Och första gången jag skulle åka dit så fick jag kolla upp, det är en nybyggd hall då, så att vi kollade upp var den låg och skrev in det på GPSen och sen så fanns det inte en exakt adress så att jag fick väl känna mig fram till var det var någonstans. Och nu skulle nu hade jag lämnat Iris där, hon skulle träna 2 timmar och sen skulle Sara hämta.
Mm.
Och det hade snöat väldigt mycket så att dels hade det på de här 2 timmarna kommit säkert 5 centimeter på bilen och sen så hade plogbilen kört förbi också och plogat upp en vall.
Just det.
Så att vår bil var liksom insnöad. Och här var det som att jag och Sara satt i något möte och jag visste så att hon ska hämta snart. Och för mig så pågick det tankearbetet liksom en timme. Få bort plogvallen, fixa bilen.
Just det.
Skotta på vår uppfart så att man kan komma ut. Men jag märkte, alltså jag ville att Sara skulle få upptäcka det själv. Och jag märkte att hon hade inte en tanke på att det kunde vara att det kunde ta tid, att det var någonting som behövde göras.
Att man behövde lägga till en halvtimme på det som vanligtvis brukar ta den tid det tar att öppna dörren och sätta sig
ner. Ja, exakt. Egentligen så var det väl bara, egentligen så var det kanske bara 10 minuter, en kvart. Men att hon inte hade tagit höjd för det alls. Så att hennes räddning var, eftersom jag väntade med att säga det här tills precis när det behövde göras, så var hennes räddning att jag var redo att göra jobbet liksom.
Just det. Och hur sa du? Hur formulerade du det? Jag vill höra.
Jag sa att du måste nog åka snart. Då sa han, nej men det är ingen brådska. Då sa jag, ja fast det är nog inte bara åka, för att det är ganska mycket snö på bilen och en plogvall som måste tas bort.
Men sa du det som att det, antydde du att du hade tänkt på det länge, eller var det som att man hade kunnat göra så här, titta ut genom fönstret och bara, oj Sara, har du sett hur mycket snö det har kommit? Du måste nog börja gräva fram bilen, eller vi måste nog, du vet sånt. Det var ändå, men så lade du inte upp det, nej.
Nej, nej, jag gick ut och gjorde det.
Ja, ja.
Mm. Alltså, men det kändes ju väldigt bra.
Men jag menar, fanns det någon typ triumf i dig när du sa det, att det är så här liksom?
Ja.
Ja, det gjorde du.
Mm. Jag menar att jag känner mig så duktig.
Ja.
Och anledningen till att jag inte hämtade också var att jag höll på med middagen, och då stod jag och tittade på den här plogvallen ganska länge.
Just det.
Och sen så också så skottade jag snyggare än någon annan granne, för jag skottade liksom, jag tog bort alla möbler från uteplatsen och skottade hela uteplatsen sådär, så att allt är liksom skottat.
Där måste ju vara en grej för dig att få skotta.
Ja.
Det är ju ganska nytt, tänker jag. Det har vi inte gjort sedan du typ bodde i villan. På mal,
ja,
har du skottat
mycket på mal, ja.
Förlåt, men, det tänkte jag inte på. Där har du skottat hur mycket som helst, såklart.
Ja, men här hemma, absolut, verkligen. Nu måste man ju skotta, annars så kan man ju bara köra lite fram och tillbaka med bilen, som den där killen som du tittade på.
Mm. Är det overkill för dig att köpa en sån här snöfräs, eller vad heter?
Snöslunga?
Mm.
Ja, tyvärr. Däremot, så, något som inte är overkill, det är att köpa en fyrhjuling med en plog till Länsö.
Ja, till Länsö, ja.
Ja.
Gud, ja. Det ska du ju ha, tycker jag. Ja, men nu ska vi prata om någonting som har med
barn
att göra. För att jag tänkte om det så att vi har, vilket vi alltid har, det är ju en ständigt växande skara människor som lyssnar på det. Det är kul. Och så vi välkomnar alla nytillkomna lyssnare och kanske blivande föräldrar. Då tänkte jag prata om den sista bastionen som har fallit. Vi brukar prata om milstolpar ju. Att man har gått igenom milstolpar, det känner du till?
Absolut.
Eller passerat milstolpar, vad man säger. Men nu tänkte jag prata om den sista bastionen. Och det var, jag visste inte det då, att det var den sista bastionen som föll. Men nu så här retrospektivt så förstår jag att det var den sista bastionen som föll. Och det som den bastionen som den här det som den här bastionen försvarade, så att säga, det var Nisse innan, Nisse prebarn. Och det som hände, det var att jag kom på nu att jag har helt slutat att försöka ha någon typ av liv efter att barnen har gått och lagt sig. Alltså något liksom, att det finns någon,
ja,
kväll.
Men herregud, men fan, hade inte vi det snackat, gav inte vi upp det för länge sedan? Eller var det jag som gav upp det för några år sedan? Jag minns att jag snackat om det.
Ja, det
att det blev så jävla mycket lättare.
Ja, det som är i alla fall nu, att jag, när det börjar bli dags att barnen ska sova, alltså för oss är det ju, för nu är det väl kanske att det är vid 8 som Jojo ska liksom börja borsta tänder och hållas på med så. Och sen vid ska vi se, men ungefär då 8 så måste man börja tjata på Manne att han ska stänga av tv-spelet, så att han liksom, för då kommer han på när han har stängt av tv-spelet att han vill ha någon macka och te och liksom massa olika grejer som händer i hans hjärna. Så att där vid 8 så börjar det hända massa saker, så att säga. Och då har jag tidigare då haft panik för det här, för att jag liksom har börjat sätta igång allt det här, och sen så ser jag liksom, så ska alla barnen, sen ska de sova, och då kan jag liksom kanske börja med någon kväll, och sen ska jag också borsta tänder och gå och lägga mig och så vidare, och det blir liksom, det blir senare och senare på något sätt. Men det som jag har gjort nu i alla fall är att innan jag börjar det här klockan 8, så borstar jag mina tänder och liksom gör min kvällstoalett så att säga. Så att jag är liksom sänggångskompatibel redan från start. Och sen börjar jag med den här lägga barnen processen, för då helt plötsligt känns det inte alls lika jobbigt. Om jag tänker att allt det här ska hålla på och sen så vid 9:30 så är det tyst, och då är det liksom också lagom för mig att gå och lägga mig och läsa. Och så gör jag det, och sen så somnar jag.
Men är du liksom 123 år? Du går och lägger dig vid 9:30, sa du?
Ja, jag lägger mig och läser då. Vid 9:30, verkligen. Alltså, det blir... Först så sitter jag med... Och båda våra barn vill ju att man ska vara inne hos dem tills de har somnat. Och det här var ju jobbigt förut, för att jag tyckte att det var... Att jag kände att jag ville därifrån ju. Alltså att jag ville...
Vad ville du göra av kvällen då, innan du höll på så här?
Nej, men då ville jag ju typ kolla på någon tv-serie, eller typ... Du vet, alltså... tänkte att jag skulle göra någonting tillsammans med Li till exempel. Men nu, det som jag gör nu är att jag ligger ju, jag läser saga för dem, eller saga kanske man inte säger när man läser för mannen, men någon sån annan teen kille som håller på och har kärleksproblembok.
Porrtidning.
Vad sa du?
Porrtidning eller?
Ja, precis. Läser porrnoveller.
Den ståndaktiga kyrkoheden.
Vilket ju i och för sig var en film.
Ja, från början var det en bok.
Jarl Borsén är med i den filmen.
Från början så var det en novell.
Ja, okej. Okay. Jag känner bara till filmen med Jarl Borsén, som ju också spelar apoteksbiträde i avsnittet där Pippi Långstrump går runt och letar efter spunk.
Ja.
Ja, det är stickspår. Men i alla fall, då det som händer då är ju att jag då... Om jag då har Jojo så blir det lite tidigare. Då blir det ju att han, att det kanske är liksom 8:30, så släcker man och sen så ligger jag bredvid honom i sängen och läser tills han sover, och då är jag ganska sömnig, så då går jag bara typ och kissar och sen så lägger jag mig i min säng och fortsätter läsa. Och är det med Manne så sitter jag i hans gamingstol bredvid sängen och läser för honom, och sen så släcker vi och sen så sitter jag kvar där och läser min bok tills han sover, och då kanske klockan är, istället för 9:30 så är det väl då 9:30 i bästa fall. 10:30 i sämsta fall. Och då är jag trött och så går jag lägger mig och somnar. Så att det blir ju liksom ändå, det blir ganska skönt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Liksom. Och då är det också så att när man vaknar på morgonen då, man är inte lika trött liksom. Alltså det är inte så här, det är inte lika jobbigt att ta Mannes olika sjuka morgonrutiner, blir inte lika jobbigt då, så att säga.
När somnar du?
Ja, men då, alltså jag kanske, men om jag har en kväll när jag är pigg så kan jag ligga och läsa till 11:30. Men jag menar, är jag trött när jag så somnar jag ju direkt med boken i huvudet typ. Vid 9:30 då.
Otroligt.
Men det är det som är skönt tycker jag med när man läser en bok också. Det är ju inte lika tycker jag. Alltså en tv-serie kan... Jag har svårare att somna ifrån tv-serier än vad jag har att somna från böcker så att säga.
Mm. Ja, absolut. Så är det. Jag är väldigt glad för att jag har fått börja lägga Rut igen efter en tid när jag inte gjorde det.
Ja, just det. Var mamma som gällde eller?
Nej, det var ingen som gällde.
Jaha.
Ett tag så var det bara godnatt, och sen så somnade hon själv till en ljudbok och ville ha det så. Men nu så ligger jag där varannan kväll och läser för henne. och gosar.
Det är ju jättemysigt. Jag har också kommit in nu äntligen med att börja läsa för mannen igen. Vi har börjat få honom att stänga av tidigare och då blir det liksom lite lättare att läsa för honom. Men det jag skulle säga var att det här är ju ganska långt ifrån när Manne, det här som jag pratat om otaliga gånger i podden, när Manne var ett halvår och det handlade om att få honom att somna så att jag sen kunde sätta mig och röka ett paket cigaretter och hälla i mig en flaska vin på balkongen. För jag ville liksom ha kvar Nisse som fanns liksom innan han blev pappa. Så är ju liksom det steget är ju väldigt långt, men det har ju gått stegvis. Alltså det har varit flera små steg på vägen, men nu är ju den Nisse helt utraderad så att säga. Alltså att det liksom, det är ju två ytterligheter. Alltså en där det liksom livet börjar när barnen somnar, och sen så nu livet slutar när barnen somnar, om du förstår vad jag menar. Man lever i symbios med dem. För ja, mig har det tagit 11 år.
Verkligen på tiden.
Eller hur? Det var det väl.
Ja.
Men det är ju också lite sorgligt. Jag sörjer
det kommer ju,
ju
vara väldigt kort. Alltså jag menar, Iris vill ju inte att någon ska hålla på och lägga henne eller läsa för henne och åker ut bilden nu igen, men det är ju lite på nåd eftersom hon hade perioden att hålla sig själv. Så, att,
ja, men du har ju liksom,
så det är ju väldigt kort tid som du kommer få leva som symbiosperson ju.
Känner jag mannen rätt så kommer jag få läsa från honom och lägga mig på honom likt något liksom, biologiskt tyngdtäcke tills han flyttar hemifrån. Och man ska betänka att Jojo är ju faktiskt bara 5 år. Så att det är,
men han ska ju börja skolan nu. Han är inte så ung som han utger sig för att vara.
Han har
Han börjar skolan i höst.
Han berättade då att första dagen i skolan så ska han gå dit själv, berättade han igår.
Ja, du ser. Du får, och han fyller väl 6 nu i vår.
Ja, han fyller 6. Men jag kommer fortsätta läsa för honom.
För det är, även om han inte vill.
Det är klart, jag kommer inte tvinga mig på honom. Alltså jag är ju för den här samtyckeslagen och allt det här. Och den gäller väl också sagoläsning, har jag förstått.
Alltså, jag tror du ska vara beredd på att det vanliga är att barn har någon slags frigörelseprocess ändå.
Men det är väl det som är skönt med att ha ett barn då med någon slags neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, att det inte riktigt är då som vanligt, att jag kommer få leva i symbios med honom rätt länge då, eftersom han har ju inga som helst problem med att man läser för honom, eller inte heller har problem med att jag klär på honom på morgonen till exempel. Man får ju leva ut liksom småbarnsdrömmen.
Man kan ju ha, alltså det är roligt med symbios, fast samtidigt, alltså när det blir symbios och revolt samtidigt, som i morse, alltså det är som att Sara är på någon kursgård så att vi var ensamma hemma, och Iris Iris gör aldrig det när Sara är hemma. Det är som att hon skäms lite för det och därför bara vill göra det när vi är ensamma. Ja. Hon frågade, kan du skjutsa mig till tunnelbanan?
Ja, just det.
Och då sa jag, visst, det kan jag göra. Och då, jag hade precis gått upp, jag gick upp långt efter henne, så hon blev lite stressad. Vi måste åka 35. Då sa jag, absolut, det hinner jag. Men 32 gick jag ut för jag skulle skrapa bilen. Och då hade hon inga ytterkläder. Så då sa jag, Iris, jag går ut och skrapar bilen nu, men om 3 minuter måste vi dra. Så då var det liksom ombytta roller plötsligt.
Ja, ja, ja.
Och det där blev hon jävligt irriterad på.
Jaha.
Så jag gick ut och skrapade bilen, och sen så dessutom så när hon kom till bilen, det var 9 minusgrader, då hade hon alltså korta liksom avklippta jeans med sneakers och ankelstrumpor. Hon hade t-shirt, alltså tjock jacka i för sig, men du vet den här förortsstilen med t-shirt under en tjock dunjacka.
Ja, ja.
Och sen ingen mössa och inga vantar, och då antydde jag att det var kallt.
Ja.
Hon var så sur på mig, alltså, jag vill inte ens återge vad hon sa, men det var olika invektiv och jag var helt dum i huvudet och så här. Fast jag satt, alltså det var en ganska så här rörande på något vis scen ändå, för att jag satt och var helt tyst, alltså jag hade ingen, alltså jag konstaterade ju bara, du vet, Iris, du borde verkligen ha mer kläder.
Ja.
Och då härmade hon mig som att jag hade sagt, din dumma unge, du måste ha mer kläder för dig själv. Alltså så att hon trodde nog att jag, alltså jag sa det väldigt stillsamt.
Det var så hon uppfattade, så var det, som att, det var en
kränkning. Ja, precis, ja. Exakt. Så när hon härmade mig så var det liksom helt förvrängt. Och sen satt jag tyst och lyssnade på P1 och körde tunnelbanan. Det är bara 2,5 minuter bort. Medan hon satt och sa liksom rätt elaka saker till mig. Men sen när vi kom fram till tunnelbanan, då var vi tidiga ändå.
Ja.
Och då frågade hon snällt om hon kunde få sitta kvar i bilen tills det var dags att gå ur när hon skulle möta sina kompisar. Och jag sa, absolut, det går bra. Och sen så fortsatte hon sig lite otryckliga saker och sen så gick hon ur bilen. Så att det var liksom, det var ju ändå revolt och vilja bli curlad i skön harmoni där. Hon gjorde både och, kan man säga.
Ja, det är ju väl gud, barn alltså.
Jag lever väldigt symbiotiskt med mina barn, kan säga. Dels är det så att jag har ju flyttat hem från Kärhovsgatan. Min lilla syster som bor väldigt nära mig, de ska ha stambyte 7 veckor, så att hennes familj har flyttat in i mammas och pappas lägenhet där jag har suttit och jobbat. Så jag är hemma igen. Sara på en kursgård. Rut opererades i måndags för fjärde gången. För fjärde gången sövs hon och opereras på Skärholmens öron, näsa, hals.
Vad var det nu då?
Hon har gjort allting på öron, näsa, hals. Det första var ju näsan. Ja. Körtel bakom näsan, hon var 2 år. Och sen nästa var väl ett år senare eller så, så körde hon halsen, alltså halsmandlarna.
Just det.
Och sen för 2 år sedan, det var ju då hon hörde typ ingenting. Eller om det var 3 år sedan, så opererade hon öronen. Och nu var hon på så här kontroller och då märkte de att hon hörde dåligt och då såg de att ena röret har hoppat ur. Ofta så hoppar de ju ur och sen så är man liksom färdig med rör, men det hade bildats vätska och hon hörde dåligt, vilket gör att de måste sätta in röret igen. Mm-hmm. Och då, det är ju en operation som bara tar liksom några minuter, men det är ändå så att man ska sövas, vilket innebär då att när hon skulle opereras klockan 1, då behövde fasta hela tiden fram till dess och var ganska nervös och så här. Och så fick jag sitta och läsa Ture Sventon i väntrummet.
Vilket alltså inte är en något... Ture Sventon-bok som utspelar sig i ett väntrum, utan det du gjorde var att du läste Ture Sventon samtidigt som ni satt i väntrummet.
Exakt, jag minns inte vad den heter. Det är den som handlar om kylskåpsingenjör Hjortron och om kylskåpet Nordpolen.
Alltså när, är det den, när, den här som förminskar saker?
Exakt, ja. Exakt.
Ja, jag kommer inte heller ihåg vad det heter.
Korvkaka handlar det mycket om.
Ja, mycket korv.
Har du ätit korvkaka någon gång?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, jag behövde googla vad det är för någonting. Man tänker att det är liksom någon slags kaka som man gör av korv.
Men det är med
men
sylt.
Det är det inte alls.
Det är makaroner och sylt, va?
Nej. Uh-huh. Nej, det är en slags pastej som man gör av lever och korngryn.
Jaha.
Jag har aldrig ätit detta. Nej, men det handlade
men,
mycket om.
Men serveras det inte med sylt? I boken.
Jo, klarröd lingonsylt är det mycket i boken.
Ja, det, är ja, det minns jag. Sen minns man ju hans semlor, hur, att de blir små.
Ja, precis. Och, den, de blir så små som valnötter, så det ryms typ 2000 semlor i ett sånt här Nordpolen-kylskåp som ändå är portabelt. Så det är ju väldigt bra. Men, den symbiosen vill man ju vara med om länge, att få sitta i ett väntrum och läsa Ture Sventon. Och sen också det här att vi hade ämlaplåster och Rut skulle stickas för att kunna sövas, men de hittade inte något tillräckligt bra blodkärl, så att hon behövde andas i en mask. Alltså att se sitt barn, jag har gjort det helt många gånger, att se sitt barn andas i en mask tills ögonen börjar snurra runt i sina hålor och barnet somnar. Det finns ju inte något mer hjärtknipande, för det är liksom både det här liksom modet och stoiskheten, man är så stolt över sitt barn, samtidigt som barnet är liksom helt utelämnat och så himla skört, och sen får man skiljas från barnet och veta att någon ska operera det.
Det är inte lika mysigt som att läsa Ture Sventon i väntrummet.
Nej, det kan man verkligen inte säga. Nej, sen så mötte jag henne på uppvaket och sen så hade hon ont i örat nästa dag och sen så blev hon sjuk efter det. Så hon har varit hemma hela veckan. Mm. Väldigt mysigt. Alltså du har ju hund och sådär. Jag har ju barn istället som är hemma på dagarna.
Men måste de gå ut och bajsa och kissa och så?
Nej, de behöver inte. De går och kissar och bajsar själva på toaletten.
Det är mer som en katt då, låter det som.
Ja, exakt. Mm. Det är det verkligen.
Men härligt, vad drar du för slutsats av ditt liv? Alltså, kommer du bli en sån här Munchauser-person nu som kommer göra Rut alternativt Iris sjuka så att de är hemma jämt och kan vara dina katter?
Nej, men det kommer jag väl inte för att jag inte är sjuk i huvudet. Men det är ju speciellt nu när det här symbiotiska är lite på upphällningen. Och alltså, när man har då ett barn som är stort och i princip alltid väldigt självständigt. Och sen har man ett barn som är lite yngre men som är så stort så att det ofta är självständigt och är hyfsat självständigt. Alltså igår till exempel så skulle jag hade en jätteviktig grej. Jag skulle åka skidor. Det låter ju inte så viktigt, men det var en kille som åkte upp från Borås för att träffa mig och John och vi skulle spela in, så att han hade 9 timmar i bil för den här dagen och hade redan åkt. Och Sara blev blixtinkallad till den här herrgården eller vad. Så jag behövde lämna Rut då i 3,5 timme. Så att hon är ju väldigt självständig samtidigt som hon inte är självständig då. Och det här mindre självständiga blir ju så extra liksom vibrerande. För att när det var en självklarhet så var det också så jobbigt ofta med barnen. Så att man kanske inte njöt av det på samma sätt som man gör nu.
Ja, just det.
Och så igår kväll så ville hon att jag skulle läsa Bröderna Lejonhjärta som jag inte har läst på skitlänge. Och det var en rolig grej att jag läste liksom helt vanligt. Men så fort de sa bror,
ja,
så sa jag bror. Så att det var också lite spännande att man väntade på det här. Alltså det var ju liksom härlig läsning, men man väntade också på bror.
Men hur ofta säger de bror? Blir det, kallar de varandra? Är det inte Jonathan och Skorpan? Säger de bror till varandra?
Ja, min bror och sådär. I början så är det ju, så berättar ju Skorpan om Jonathan, hur fantastisk han är och sådär.
Så det hela den här sorgliga historien om när Skorpan dör. Nej, när Jonathan dör, när egentligen Skorpan som är sjuk. Den berättade du liksom på ett humoristiskt sätt med sen dog min bror!
Ja, fast det kom så himla sällan så det blev ju väldigt sorgligt och allvarligt mellan varven.
Just det.
Men det behövdes kanske comic relief här och där.
Ja, det är
och sen
sant.
Var det väldigt mysigt. Mm.
Bröderna Lejonhjärta behöver en hel del comic relief. Är det liksom är det slutordet för den här delen av podden? Alltså läser man Bröderna Lejonhjärta så behöver man lite comic relief.
Ja, men en annan comic relief, det är ju att den första bilden i boken, då sitter ju Jonathan. Vet du hur gammal Jonathan är förresten?
I boken?
Ja.
Nej, men det är ju sån här, man har ju bara vaga begrepp. Nu får du följa med i mina vindlande tankegångar. Mm. Eftersom när man var barn då, jag har ju berättat om när jag var 13 och det var 18-åriga killar på gården. Och jag blev ledsen, för de hade körkort. Jag tänkte att det är så långt kvar så jag tar körkort så att då kommer det inte finnas bilar. Man har liksom vaga begrepp om saker och ting. Och då, när Bröderna Lejonhjärta var barn, då fick man känslan av att Jonathan var typ vuxen. Så att, då tänker jag att anledningen till att du berättar här nu, då är det väl så att man tror att han är vuxen. Lite som det här också, att man tänker att alla blir så förvånade när de får reda på att Alfons Åbergs pappa är typ 36 eller vad han är. Bara, men gud, jag är ju 40, jag är äldre än Alfons Åbergs pappa, ja, och så vidare. Så är väl det här då...
Gud, vad långt det kommer bli när du är med på spåret och du resonerar så här på varje fråga. Det ser jag fram emot.
Ja, det ser jag också fram emot. Jag ser fram emot när du ska vara med i Talang. Ja, men då i alla fall så tänker jag att med anledning av detta så är han nog mycket yngre än vad jag tror. Och då tänkte jag kanske att han var 17, men sen så säger jag istället att han var 12.
Fan vad bra. Otroligt bra resonerat. Han var 13.
Fan. Jag tänkte säga 12-13, men sen vill jag vara mer
specifik. Det var jättebra. Och Skorpan är, man får nog bara reda på att han inte än har fyllt 10. Han är typ 3 år yngre, ska kanske fylla 10 i år. Men en annan comic relief är att första bilden, då sitter Jonathan och sjunger eller läser eller så där för Skorpan. Och det ser ut som Skorpan har världens jävla stånd i täcket och de sitter och tittar på det. Och jag fattar inte hur liksom Elon Wikland har kunnat rita det, men för det är så svårt att tänka vad det skulle kunna vara som sticker upp i täcket om det inte är hans erigerade snopp.
Men hon har ju så speciellt med sitt perspektiv ju. Att saker och ting, alltså att man kan titta på ett rum uppifrån, men sen så är ändå typ personerna sedda framifrån. Så då kanske det är så här att snoppen ligger egentligen ner horisontellt med benet. Men eftersom hon håller på med sina konstiga perspektiv så blir det som att snoppen står upp fast den egentligen ligger ner.
Ja, men det blir ändå konstigt att de sitter och tittar på den. Och också att, vadå, vilken pojksnopp avtecknar sig jättetydligt under täcket när man ligger ner.
Ja, men det är mycket
har
konstigt.
Inte söner, sig,
men Elon Wikland kanske var inspirerad av onaniscenerna i Barnens ö, P.C. Jersild, en bok som vi återkommer till ganska ofta. För den filmatiseringen är ju känd för att Kai Pollak hade väldigt många inzoomningar på hans erigerade pojksnopp.
Jag har inte sett den. Däremot läst, till och med ganska nyligen. Har läst de erotiska minoriteterna av Lars Ullerstam och tycker att det är viktigt att lyfta barnens sexualitet och så.
Ja, just det.
Att det är inget konstigt att alltså okej, huvudkonflikten här är att han kommer dö snart och att alla gillar hans storebror som ser ut som en superhjälte men själv har han skeva ben. Det är i och för sig huvudkonflikten och det är trist att han kommer dö. Men vadå, man har ju ändå utrymme för sexualitet som nioårig pojke. Klart som fan att man har ett praktstånd och att storebrorsan Jonathan berättar vad det är och vad man kan göra med det. Men det behöver man inte skriva ut i boken, utan det kan ju ske på ett annat plan i bilderna.
Men det kan väl också vara så kanske att det mellan raderna i Astrid Lindgrens text får man antyds det att Skorpan har en storkuksaura.
Ja, just det. Att det är det som kanske räddar honom.
Ja, och att det är svårt att få fram på något annat sätt än att man visar att han har en rejäl drule trots att han inte har puberterat ännu.
Nej, nej, det kan ju verkligen spela roll för utgången. Att då förstår man också, för att de kanske hade så här ganska traditionell syn på vad storkukslugnet gör. Liksom att det är klart att man besegrar skurken då, för att då, alltså, det är en kvalitet som verkligen gör skillnad. Jag ska faktiskt göra något som jag inte brukar på. Jag ska skicka den här bilden till dig så du får se perspektivet. Och sen så kan vi lägga upp den också. Den är så speciell.
Mm. Hur roligt när man söker på de erotiska minoriteterna. Ja. Första träffen är Kalle Lind.
Jaså,
han har skrivit om den i sin blogg som han gjorde innan Snedtänkt. Så bloggade han ju om roliga saker.
Jag har faktiskt läst den. Den är otroligt speciell. För att där står det ju liksom att man kan med fördel bjuda in barnen i sexlivet om man har morgonsex och sånt.
Ja.
Så det var en annan tid. Nu har jag skickat till dig bilden här.
Det var ju en fråga i DN. Om det var Anna Bennick eller något av de andra. När det var att deras typ 11-åriga dotter hade haft svårt att somna själv på senaste tiden, trots att hon aldrig haft det förut. Och sen så kom det fram att hon var rädd för att hon hade hört liksom mamman skrika så mycket på kvällarna när hon hade sex med pappan. Och att det lät så liksom hotfullt.
Vad säger du om den här bilden nu då? Har du sett den?
Jag sitter och tittar på den nu. Alltså den är otrolig.
Alltså det är helt sjukt.
Man skulle ju lätt kunna ha en bild på, för att det är ju så här att Jonathan sitter och tittar på Skorpan, båda ser väldigt ledsna ut och Jonathan ser ut som att han tröstar Skorpan lite grann, fast det också sorgsen. Att det skulle kunna vara så där att det som Skorpan gör är att försöka suga av sig själv och det inte går.
Ja.
Och
Jonathan, du kommer klara det när du blir lite vigare, när din lungsjukdom är slut.
Eller att det är, så här, det är otroligt få som klarar av att suga av sig själva. Alltså, ha inte det som mål med ditt liv, för då kommer du bli besviken. Alltså, lyckas du suga av dig själv, då ska du se det som ett plus. Du ska inte se det som liksom, anledning till att du vill leva vidare.
Nej, precis. Det är någonting att fira med pukor och fanfarer, men det är ingenting att sörja när man inte klarar det.
Nej, precis. För det är nästan inga som kan.
Ja, vi får försöka komma ihåg att lägga upp den någonstans när det här avsnittet kommer upp.
Jag kommer lägga upp den. Vi kan väl ha den som avsnittsbild båda två. Vore det kul om du lade upp en avsnittsbild någon gång. Jag hörde en intervju med Johan Glans. Jag höll på att säga Johan Lantz. Men heter han inte. Han heter Johan Glans.
Du menar väl Jonas Glans nu, löparen som förut hette Leandersson?
Självklart, jag har det. Man skulle kunna tro det. Jag menar komikern från Eslöv, Johan Glans. Den lilla nördiga, han kanske inte är så liten i och för sig, men han som har en väldigt nördig framtoning. Och vilket jag hörde i sändningsintervjun, och då var ganska casual så liksom kommer de fram till att han är ekonomiskt oberoende. Att han aldrig mer skulle behöva jobba i sitt liv.
Det är ju rätt skönt.
Det är ganska coolt att vara svensk komiker. Alltså man tänker sig i det här landet med 9 miljoner invånare att man då har kunnat tjäna så mycket pengar så att man är ekonomiskt oberoende. Det känns ju väldigt amerikanskt att man liksom, men då har man ju tjänat mycket pengar, eller så har man otroligt lågt ställda krav på livet och på vad man behöver pengar till, så att säga. Han kanske lever som Stefan Sundström typ. Det tror jag faktiskt inte. Hur som helst,
tomater.
Så var inte det jag skulle prata om, hans net worth. Tror att han har samma förresten som Seinfeld. Tror att han, är det, Johan Glans är Sveriges Seinfeld.
Han får börja samla Porsche.
Men i alla fall, då så sa han där något som han har hört vuxna skådespelare och komiker, och jag har hört det sägas tidigare att det, att de tyckte det var så häftigt med teater när de var små, för att de såg liksom vuxna människor som larvade sig och de gärna skulle vilja bli så när de blev vuxna. Alltså att man kan vara vuxen och fortsätta liksom vara barnslig, så att säga.
Mm.
Och då kom jag tänka på det, för jag satt och kollade på, känner du till en svensk poet och dramatiker som hette Lars Norén?
Mycket väl, ja.
Han dog i den här pandemisjukdomen.
Det har jag hört.
Ja, den som också tog Adam Alsing.
Och Annette Kullenberg.
Ja. Så i alla fall så tittade jag på, för jag, när jag gick på Biskops Arne och läste dramatiklinjen där, så kollade vi på otroligt mycket Lars Norén grejer, filmatiseringar och sådär. Och jag har sett en hel del pjäser av honom på olika teatrar i Stockholm. Och då blev jag så här, fan, jag tycker ändå att han är, jag tycker ju att han är liksom begåvad. Vilket jag är rätt ensam om i det här landet. Alltså, ingen som fattar att han är duktig. Nej, men jag tycker att han har de kvaliteterna som jag vet att Susan Osten framhöll nu också, och de kom ju på kant med varandra. Alltså komikern, alltså hur rolig han är liksom, Lars Norén. Och det känns
ja, men det att... där är ju väldigt missuppfattat. Alltså Norén är ju liksom så pass stor så att han har blivit ett begrepp, ungefär som Kafka-artad, så säger man liksom Norén-artad.
Ja.
Och då tänker man att Norén, alltså det har ju blivit typ som att, det norenska är svart. Men det är ju svart, men det är ju tragikomiskt, alltid. Det är ju fel, om man säger, om man använder norenskt som svart, eller tragiskt, så använder man det ju fel. För det betyder ju tragikomiskt.
Ja, exakt.
För det är ju, det är just det, han är ju en tragikomiker.
Ja, och jag tänker ofta, och det känns också som att han har blivit lite så här kidnappad av finkultursfären, som att det liksom är, att det bara är så här grekiska, liksom olika referenser till grekisk vad heter det, mytologi, och att det är väldigt svårt sådär. Men Lars Norén är ju verkligen inte svår. Jag tycker han påminner, han är väl typ så här, man tänker Aaron Sorkin, du vet, som skrev Vita huset och sådär. För att han är så himla, han har sån jävla känsla för dialog. Alltså det är otroligt, det är liksom upphöjt, men det är samtidigt realistiskt och väldigt roligt. Hur som helst, detta om detta. Jag i alla fall ville se lite, och då gick jag in på SVT Play, och då hittade jag, det finns ju mycket som helst där. Och där hittade jag bland annat Ett sorts Hades, som ju är hans snarna, det kom väl inte jag, början på 90-talet, när, som utspelade sig på ett någon slags snarna generiskt sinnessjukhus typ. Och det är massa olika karaktärer där. Och så satt jag och tittade på den, och liksom en timme och 45 minuter, Liv var borta någon kväll, mannen var inne och spelade på sitt rum, och Jojo satt bredvid mig i soffan och kollade på typ folk som spelar Roblox på YouTube med sina hörlurar. Och det liksom gav inget sken alls av att han brydde sig eller hörde någonting av det som hände på tvn. Och då så märkte jag efter en timme och 35 minuter att han visst hörde vad som sades, för att då sa Melina Kinnaman, jag vill dö. Och då tog Johan heter han inte, det var Johan Glans som var upphovet till den här anekdoten, då tog Jojo av hela ena hörluren, och så frågade han, varför vill hon dö? Ja, och då lång utläggning från mig, lite svamlande.
Ja, hur förklarar du det?
Ja, nej, men dels så tar jag upp det här som vi har lärt oss av Manne Forsberg redan för typ 7 år sedan i podden, när du berättade för mig om skillnaden mellan fiktion och verklighet, i med anledning av att Manne ville lyssna mycket på Sticks and Stones, alltså den här sadomasochism-låten av Rihanna. Sticks and stones may break my bones, but don't lie. Ja, du vet, sådana. När hon sjunger om att smärta är kul och sådär. Att man ska skilja på det. Så att då drog jag först en sån grej. Och då, det var då jag kom att tänka på det här med Johan Glans. För att då är det så här, det här är skådespelare. Hon låtsas bara. Det här är en saga liksom. Så att hon vill inte dö på riktigt. Ja, men varför vill hon dö? Och då förklarar jag så här att man är ledsen. Det kan vara det som en sjukdom, att man kan ha ont i knät, men man kan också ha ont i själen typ. Och då kan det kännas som att man vill dö. Men då kan man få hjälp och medicin och så mår man bättre.
Det är ju bra förklarat.
Ja, eller hur? Det var jättebra. Mm. Men i alla fall, då tänkte jag på det här med skådespelare. Mm, kul. Liv. Sen så fortsätter
alltså, förlåt, jättekort. Vilken bra pappa du har blivit.
Ja, men jag försöker.
Ja, men alltså, du är väl den här som Filip och Fredrik har trott att du är när de har skämtat om dig. Du går och lägger dig klockan 9 efter med barnen och du förklarar saker bra och tålmodigt och du lever för dina barn och sådär.
Ja, just det. Men jag står och skrattar åt folk som inte skottat ut sina bilar och har bråttom.
Ja, men själva föräldraskapet håller du rent.
Ja,
det är ju aldrig rösten.
Hur som helst, så kollar jag vidare och nu sänkte jag volymen lite och sen så försökte jag liksom, jag tänker att Jojo inte ska höra mer, men då så får vi en förklaring till varför Milla Kinnaman, spoiler alert nu för alla som vill se den här pjäsen, varför hon vill dö. Det är för att Christer Henriksson som spelar hennes pappa och som är någon slags upptagen politiker som hela tiden, det här är stickspår, som hela tiden ska iväg på olika sammanträden. Och då är min fråga, när slutar man säga sammanträden och när börjar man säga möten? Jag kan tänka mig att din pappa var på
sammanträdesrum.
Nej, mötesrum säger man nog mer och mer. Men jag kan tänka mig att sammanträdesrum är lite, men du och jag har aldrig under min yrkesverksamma tid
haft
sammanträde. Jag har bara möten.
Nej. Nej, det är sant.
Men det här är 92-93, då hade man fortfarande sammanträden.
Men min pappa, du har nog rätt att pappa var på sammanträde mycket.
Det tror jag också att han var. Hur som helst, då fick vi reda på det för att då så skrek hon, det spelar ingen roll längre att jag hade sänkt volymen, för då skrek hon att jag blev ledsen när jag var barn. Och då säger han, men herregud flicka lilla, varför? Var det för att du inte fick följa med till Rom den här gången? Så bara, nej. Och sen så, du skrämde mig när jag var barn. Ja, varför då? Ja, men du lurade mig att det fanns en orm i kylskåpet. Och då skrattar Christian liksom väldigt befriat och är så här, ja men herregud, vad är det? Nej men, åh förlåt, och lalalalalali. Och att du, det finns en befrielse i honom och så här, men pappa var dum och det var inte meningen, jag försökte bara vara rolig. Ja, sen tvingade de mig att lukta på min stjärt och pilla på din kuk. Ja, sa hon sen också. Och då hade ju Jojo,
då fick Joel nog.
Då var Jojo idel öra. Och då var det lite svårare att förklara varför ville han, den här gubben, att hon skulle lukta på hans stjärt och pilla på hans kuk. Det hade jag svårare att förklara. Så att då drog jag nog mer sagokortet och hade liksom, men på samma sätt där försökte jag väl lite grann förklara det med att det finns, precis på samma sätt som man kan bli ledsen i själen när ont i en fot, så kan man också få...
Och nu, ska man vara ledsen i stjärten?
Ja, men nu vet jag ju att så här, Lennart Geijer och andra sådana där kanske typ vrider sig i graven när jag säger att det finns också de som har lite fel i huvudet som tror att man kan ha sex med barn. Att det kallas för pedofili och sådär. Och att det är ingenting som är bra för någon egentligen. Och då ser man ju lite grann, han är fortfarande bara 5 år så han zonar ut lite grann så att säga. Men då så försöker jag lite då vända det här och för då slår det mig det här med Johan Glans intervjun då, med att man ser skådespelare på scen som liksom låtsas och leker och har roligt och sådär, att man gärna vill
bli det. Man kan också leka så, att man har det väldigt tråkigt.
Så då frågar jag honom om så här, men det är ju skådespelare här liksom, känner du att det är någonting som du skulle vilja syssla med? Det finns ju Kulturama, det finns sådana kulturskolor, man kan gå så teaterkurser, så kan man hålla på med teater. Och då tittar han bara tomt på mig och skakar på huvudet och säger nej, aldrig. Och sen så tittar han ner i sin mobil och fortsätter att kolla på youtubers som spelar Roblox. Så det är en annan sida av det här vill du bli skådespelarmyntet så att säga.
Det kanske var så att Johan Glans inte kollades mycket just på Norén när han var liten då.
Nej, det verkar inte så. Vad säger du? Vi har hållit på i knappt timme här.
Ja, jag säger att det var kul att prata med dig. Och att du får ta väl hand om Stockholm. Och du får leva ditt symbiotiska liv medan jag själv kommer fly från min kokong imorgon fredag och vara i Hudik till tisdag utan varken barn eller fru, bara träna och äta och sova.
Träningsläger, som du brukar kalla det.
Mm, exakt.
Men
exakt.
Jag måste bara avsluta med en grej som jag gör hemma, som Li aldrig gör och som hon också verkligen uttryckligen säger att jag ska göra. Det är att rensa...
Runka, det såg jag på din Instagram igår att du brukar göra.
Eller det är också roligt. Har... Det är en grej som jag får sköta helt själv, min sexualitet. Det är ingen som bryr sig om den. Nej, jag tänkte på att rensa avloppet i dusch och i handfat.
Ja,
det har Li aldrig befattats med. Det är liksom också
i
så här...
För sig, Sara har faktiskt gjort det en gång.
Nej, då är jag imponerad. För att det är sådana här, nu är det är så här, nu är det stopp i duschen igen. Så är det. Alltså det liksom finns inte ens en antydan till att ta tag i det själv, utan det är bara...
Nej, men i din familj så är det... Ja, okej, om man skulle vilja dela upp det, men du har väl både längst och tjockast hår i familjen. För mig är det lite mer bakvänt att jag är den enda kort- och tunnhåriga, men den som rensar alla stopp.
Tjockast hår och kladdigaste utsöndringar efter sex.
Ja, precis. Mm. Så att det är ganska rimligt.
Helt rätt.
Ja. Tack för idag, hörni. Vi hörs om en vecka.
Jag hoppas att alla ni nyblivna föräldrar har fått er något i livs.
Ja, verkligen.
Hej på er.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.